2019 headhuntades hon av Sverigedemokraterna för att bli en av deras representanter i Europaparlamentet. 2022 flyttar hon hem till Sverige igen för att bli riksdagsledamot för samma parti. Idag är hon en av partiets mest framträdande politiker. Dagens gäst heter Jessica Stegrud och du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Jessica Stegrud till Rak Höger.
Tusen tack.
Vi sitter här i det fina, är det, vad heter det här huset nu igen?
Ledamotshuset.
Ledamotshuset, det är väldigt fint här nu. Det är nyrenoverat.
Det är jättefint.
Ja.
Och vi delar det här huset med Socialdemokraterna.
Hur funkar det?
Det är lite roligt. Ja, alltså vi stöter ju på varandra i hissen någon gång. Men annars så ser vi inte så mycket av varandra. Så att, det fungerar bra.
Ni delar inte kök eller kaffeautomat eller så?
Nej, det skulle de nog aldrig tillåta, det tror jag inte.
Just det. Men nu är det ju snart, jag tänkte på det att, eller vi ska börja så här. Du är inte en politisk broiler, vilket är ändå ganska vanligt i svensk politik att man har varit med, alltså i Socialdemokraterna så tror jag man är föds nästan in i partiet och sen så gör man karriär med Unga Örnar, SSU eller S-studenter och sen så in i partiet och så liksom man gör sin tjänstgöring och sådär. Och alla toppar i Socialdemokraterna är liksom den sortens människor. Men du är inte det. Du kommer utifrån. Så vad gjorde du innan du kom in i partipolitiken och när bestämde du dig för att försöka bli politiker?
Ja, du. Vad gjorde jag? Jag brukar säga att jag levde en väldigt anonym tillvaro. Jobbade i privata näringslivet som controller. Och hade gjort i nästan 25 år, nu avslöjar min ålder här också, men i 25 år ungefär. Och controller, då tänker alla, men gud vad är det? Ingen har hört talas om det, eller låter jättetråkigt. Men ekonom i grunden, jobbat mycket med så här, investeringskalkyler, bokslut, analyser, resultatfokuserat och sådär. Haft olika roller, någon chefsroll och så. Och framförallt så jobbade jag i storkoncerner och på slutet då de sista, de senaste 18 åren i energibranschen. Så att för att summera, jag levde ett lugnt, anonymt liv, hade en bra position i näringslivet och även två söner som då var i tonåren. Så att det är min bakgrund, ingenting politiskt, partipolitiskt på det sättet. Sen har jag alltid varit politiskt intresserad och samhällsintresserad. Och jag brukar säga att jag hade ju förmånen att växa upp i en familj med en pappa som drog åt höger, som var moderat, inte aktiv moderat, men åsiktsmässigt. Och sen en mamma som var socialdemokrat. Och som faktiskt var engagerad kommunpolitiker några år.
Okay.
Sen skilde sig mina föräldrar när jag var liten. Men jag minns ju verkligen de här diskussionerna som vi alltid hade på släktmiddagar och sådär. Och det var verkligen så här vänstern mot högern.
På släktmiddagarna?
Ja, det kunde gå livat till. Men jag brukar också säga det. Och det var ofta så där, minns en period när man var antingen emot Palme eller för Palme. Det var liksom en sån vattendelare. Men på något vis så blev man alltid samsen och liksom, by the end of the day så var man svensk och man hörde ihop på något vis. Man hade liksom politiska meningsskiljaktigheter, men det var så mycket annat som förenade. Så att det är ju mitt politiska intresse kommer ju därifrån och det är ju liksom min bakgrund så. Men sen hur jag, när jag bestämde mig för att bli politiker, det gjorde jag aldrig. Eller jo, till slut gjorde jag det, men det var aldrig någon tanke hos mig, utan jag började, tror det var kring 2014-15 där, att skriva lite om mina tankar i sociala medier. Och framförallt då Facebook. Och jag hade en liten, såklart, privat Facebook. Typ inga följare och så. Men jag började göra lite inlägg, för jag var väldigt frustrerad över samhällsutvecklingen. Och det hade jag varit i ganska många år.
Varför då?
Jag såg problemen med, ja precis, vad var det som gick snett? Allting var så bra. Nej, men det är klart att jag hade sett inom flera politikområden, men framförallt invandringen. Och till saken hör att min mamma och min storebror bodde i många år på Järvafältet. Eller i både Rinkeby och sedermera Tensta, Hjulsta. Så jag såg under flera årtionden utvecklingen där. Och sen även då när jag själv flyttade till Malmö, såg utvecklingen i Malmö och så. För att, ja, det hör kanske, jag är i Gotland, jag är i grunden uppvuxen på Gotland, men jag har bott många år i Skåne.
Just det, du kommer från den här rikskända orten efter att du började prata om att Ryssland skulle kanske höll på att köpa upp, eller vad det var?
Slitehamn, ja.
Slitehamn,
ja,
precis.
Ja, ja. Men det var så här, absolut, de här gasledningarna. Ja. Man byggde ju mycket, man utgick från Slitehamn och så. Och just sen det. Är det även cementfabriken.
Ja, ja, precis.
Som Miljöpartiet försökte förstöra verksamheten för. Förra regeringen, så att, ja, det är väl det Slite är känt för. Ja. Och Håkan Loob, måste jag säga.
Just det, för oss som gillar hockey.
Ja. Ja. Slitesonen Håkan Loob. Ja, vad var,
ja, men jag... så du kom in i politiken ganska... Jag kommer ihåg att vi blev Facebook, eller vi började skriva till varandra på Facebook. Ja, men nu, det här borde man kolla upp innan med intervjun, exakt när det var... Men det var innan du gick in i partipolitiken. Liksom. Vi skrev till varandra och liksom började följa varandra på Facebook och sådär. Och man håller alltid lite så här. Man märker om någon är så här, någon, det kommer någon ny lite grann som man bara, aha, liksom, det här är någon man ska lägga märke till. Så det kändes så här naturligt på något sätt att du skulle göra någonting vidare med det du skrev på något sätt. Men det hade ju, du hade ju till viss, för vissa av oss kanske, så är det ju en födokrok, alltså att man har jobbat med att skriva, eller man har jobbat inom politiken, eller det där man har sin karriär. Men du gick ju inte då, med andra ord, in för att nu ska jag bli rik, jag ska bli politiker, utan du hade redan en karriär, så att säga.
Ja. Jo, det är väl det som skiljer mig kanske från många andra. Jag hade en karriär, och jag hade aldrig någonsin det roligt, för min mamma var ju ändå fritidspolitiker. Sen nu har hon ju gått bort, och det hade hon ju inte varit på ganska många år. Men det hade jag hade aldrig tänkt tanken faktiskt, att bli politiker på det sättet då. Men som sagt, jag började skriva lite i sociala medier och bygga lite nätverk, för jag var väldigt frustrerad. Privat så gick det inte att prata om flyktingvågen till exempel. Jag vet inte hur många middagar jag har förstört stämningen på, eller jag slutade ju med det kanske till slut, men just det här bara att liksom ta upp lite andra perspektiv, jag var inte alls, jag tyckte man skulle tänka lite långsiktigt i den här flyktingvågen, vad blir de sociala konsekvenserna och ekonomiska, och jag tycker att en sån stor omvandling som jag redan hade sett att svenska samhället genomgick, att den skulle ju bara accelerera, och jag tycker, då måste man kunna ha en öppen debatt om det. Men som du också vet, så var ju det i stort sett omöjligt. Och därför så sökte jag mig framförallt ut på Facebook, och jag hittade Thomas Gyr som jag började följa, som jag tyckte hade vettigt, dig, Jonas Andersson för detta SD, och flera andra liksom fritänkande debattörer, och som ändå kunde liksom börja belysa problemen. Så det var ju så. Och jag minns när jag bad dem att bli din vän, och jag tror att jag fick någon sån här förhållningsregler tillbaka. Jag tror att det var standard att...
Ja, det var perioder där det var väldigt mycket starka känslor, och man inte känner folk, så brukade jag säga, ja, jag släpper in, men det här är mina regler. Liksom.
Ja, ja.
Och det man låter så... Sådär, vad heter det, grötmyndig när man säger det där. Här är det inget hat eller hot eller sådär.
Men, nej, men jag förstod behovet av det, men jag är glad att jag passerade, att jag klarade testet. Så.
Precis.
För det var viktigt då att liksom följa folk som jag kände hade liksom vettiga perspektiv. Det gjorde mycket för min mentala hälsa faktiskt, för jag var väldigt frustrerad.
Men det här, de kretsarna du rörde dig i då, det var vänner och... respektive eller sådär, men var du liksom hela tiden den som var annorlunda, eller var det liksom några av er som tillsammans började tänka, eller?
Nej, jag hade alltid varit lite annorlunda, men frågan var liksom inte top of mind hos gemene man eller liksom i bekantskapskretsen. Jag brukar säga det, om man tittar tillbaka på sådär, om man har varit på middagar, så hamnade jag nästan alltid eftermiddagen i köket med någon, oftast en man som ville prata lite politik. Medans så här inredning och alpresor och sånt där var jag inte lika intresserad av helt enkelt, utan jag tycker det var mycket viktigare med med samhällsutveckling, så att jag väl alltid haft en ådran. Men då var det ju så himla känsligt att ifrågasätta, som det här med att det var ett sånt kompetensregn som kom. Sa, men är det verkligen rimligt? Jag tänker liksom Syrien som har varit i krig i 4 år vid det laget då, och som redan innan kriget inte var känt för att spotta ur sig ingenjörer på liksom någon väldigt hög nivå och så vidare. Är det verkligen rimligt att det är ett fullständigt kompetensregn som kommer? Och är det det som ska vara fokus? Alltså jag tycker det var konstigt både och, men bara det att man inte kunde ställa frågan. Mm. Och sen så här, vad blir de socialekonomiska konsekvenserna? Jag hade ju redan sett både de socialekonomiska konsekvenserna i Malmö, också i utanförskapsområden som Rinkeby, Tensta, Hjulsta och sådär. Det var ju liksom så uppenbart för mig att det här kommer inte gå bra. Mm. Men det var väldigt svårt. Och så jag började skriva lite grann.
Och, finns ju den här mimen om you must be fun at parties. Det gällde dig då, så här, du fastnade i köket och diskuterade samhällsproblem, alla andra pratade om så här, vad ska vi göra, ska vi åka dit, åka skidor där, liksom, gillar du det här vinet liksom. Men har ni tänkt igenom de samhällsekonomiska kostnaderna?
Exakt, snacka om partypooper liksom. Ja, nej, men det var verkligen så.
Och ja, men jag känner igen det från mig själv bara, att jag liksom har, jag vet inte hur många liksom, jag kommer ihåg när jag var liksom riktigt ung och inte hade flickvän eller sådär, och man minns i efterhand så här, varför var det viktigare för mig att få rätt i debatten om Israel och Palestina än liksom att så här, kanske träffa någon. Men det var ändå så här med Cam och bara, yes, jag kanske vann debatten. Och man bara, har jag mina prioriteringar, är de rätt nu?
Men, nej, och det hände ju ganska ofta att jag bara lämnade politiken åt sidan. Och även när det diskuterades politik som jag var liksom verkligen inte höll med om, så kunde det bli ibland, nej men jag håller tyst. Det är ingen idé, för att det var en otrolig sån här konsensuskultur om vad man skulle tycka och sådär. Och jag tycker ändå så konstigt, för ofta att, vilket jag i och för sig idag inser att det inte har något samband, men det var välutbildade, ofta driftiga människor med bra karriärer. Som jag tycker borde kunna se lite större perspektiv, men det har ju lärt mig att det är nästan oftast tvärtom. Mm. Men det som egentligen blev början på någon slags politisk karriär, det var att jag skrev ett inlägg om min mamma på Facebook. För hon drabbades av Alzheimer, och jag fick ju då följa henne i vården och i äldreomsorgen. Och blev så trött på det här mantrat att det behövs händer och fötter i vården, och att det var så bra med den här massinvandringen, för att vem skulle annars ta hand om alla i vården? Och jag blev så trött på att man gjorde äldreomsorgen och sjukvården till ett integrationsverktyg. För jag såg hur det drabbade min mamma. Så att jag skrev ner en händelse som var ganska hjärtskärande för mig, och som jag skrev ner och lade in som ett Facebook-inlägg, och sen blev jag uppringd av en redaktör som hade läst det, för det hade spridit sig. Så bara, det här är ju en debattartikel, jag borde skicka in till någon tidning. Jag bara, nej, så här, varför det? Det var bara jag skrev av mig. Liksom. Jo. I alla fall, lång story, kort. Jag gjorde det så småningom, och Expressen tog in den direkt. Och Aftonbladet ville ha in den, de var 2 minuter senare och svara. Liksom. Det var stort sett med vändande mail, så tog de in den. Och då blev det väldigt viralt och så. Så det var så det började, och då insåg jag också att jag kanske hade ett sätt att uttrycka mig som fångade folk. Och jag skrev också sen om en annan händelse där jag träffade en fattig pensionär som inte hade råd med någonting. Jag tyckte också det var orättvist efter att ha jobbat så många år hon hade jobbat inom landstinget, sjukvården i alla år, och hon hade sen liksom massa problem med hemtjänst och fick inte hjälp med tänder. Hon kunde knappt handla någonting. Hon fick liksom äta lös havregrynsgröt och sådana saker. Alltså så här, gripande. Jag skrev om det, och det blev det årets mest lästa artikel på SVT Opinion. Så det var så här. Ja, det ena ledde till det andra. Till slut så fick jag en fråga från Sverigedemokraterna, för de började följa mig, och valberedningens ordförande. De ville värva mig till riksdagen 2018. Ja. Men jag tackade nej.
Du tackade nej?
Ja.
Och varför tackade du nej den gången?
Därför att det var så, stigmat var så stort då, priset privat var så högt, utan att gå in på detaljer, men det gick inte att fatta något annat beslut. Så att då tackade jag nej, och så tänkte jag, men jag är ändå inne och skriver, alltså det är viktigt för mig. Jag insåg hur viktig politik var för mig, eller samhällsutvecklingen, och säga vad jag tyckte, så jag tänkte jag kanske kan bli lite hobbydebattör eller skribent, att jag kan liksom bli lite seriös kring det där då. Men sen kom ju, och jag jobbade vidare i näringslivet, Men sen kom ju då SD tillbaka inför EU-valet 2019.
Mm.
Ja, men det här då? Kunde det vara någonting?
Mm.
Och då kände jag, visste knappt vad det gick ut på. Så att jag började med, eller först sa jag, nej, ni skojar, jag har släppt det där helt. För jag hade gått igenom en process, jag verkligen hade, är det värt det, är det inte, så här, kan jag göra någonting annat? Och hade landat i ett beslut. Och så tänkte jag, nej men nu skojar ni. Men så läste jag på och sen så pratade jag med Charlie Wimers som började jobba för oss då, och, eller för SD då. Och sen så bara någonstans, nej. Det blev lite så här, jag tittade på mina söner och tänkte, nej, det är deras framtid det handlar om. Nu, nej, jag kan inte säga nej. Nu kan jag, liksom, kan jag påverka någonting, kan jag göra någonting för liksom, Sverige och mina söners framtid, då ska jag banne mig göra det. Så till slut tackade jag. Det var många turer där också. Det, gud, de har säkert ett trauma kring min kandidatur, men till slut tackade jag.
Fick du de här sociala konsekvenserna som du hade varit rädd för då?
Ja, det fick det. Men både och. Inte fullt ut ska jag säga, men jag har ganska stora sociala konsekvenser. Men jag måste ändå säga det att många av dem har ju kommit tillbaka. Alltså om jag då pratar vänkretsen som försvann och som... Man måste i ärlighetens namn säga att en hel del försvann bara det började drifta mina åsikter privat och på Facebook innan då. Men många kommer tillbaka i bemärkelsen att ja, nu kryssar vi, kryssade dig i valet nu 2022 och sånt där. Så det har varit väldigt sån. Och när jag kandiderade så var det ju många som ändå tyckte det var spännande. Det var ju otippat. Jag liksom, va? Håller du på med politik? För det var ju inte känd för. Liksom, och så att, så ja, men jag har... Jag får ibland frågan om jag ångrat mig. Nej, jag har inte ångrat mig en sekund. Jag har verkligen inte det.
Och det, att det blev just SD, och nu var det ju de som hörde av sig till dig. Det var inte alla partier som hörde av sig till dig. Men hade det varit, liksom, var det naturliga valet för dig liksom att det blev just SD?
Nej, det var de enda som ville ha mig. Nej, vad skojar. Nej, faktum var att det hade lite så här förfrågningar från M.
Ja.
Från M och Medborgerlig Samling var jag passiv med. Jag har glömt det. De var passiv medlem ett år.
Mm.
Bara för att det var en sån fantastisk diskussionsklubb.
Ja.
Och de var, jag tyckte borgerligheten behövde liksom en blåslampa. Jag tyckte borgerligheten hade liksom gått så snett. Så jag tyckte det var ett väldigt friskt initiativ på alla sätt. Och jag var med där på några pubkvällar och sådär. Men ville aldrig... engagera mig politiskt på det sättet då. Men nej, jag brukar få den frågan. Sverigedemokraterna, det var ett sånt otroligt naturligt val.
Mm.
Det var verkligen det och är det fortfarande. och ja, då blir ju frågan varför såklart. Alltså rent så här politiskt, sakpolitiskt naturligtvis, invandringen, enda partiet som tidigt påpekade problemen med det. Sen ur andra frågor, om man nu bara ska ta sakpolitiskt, och jag sysslar ju med energipolitik.
Så många av dina motioner i riksdagen handlar om det också, mycket av...
Ja, men
du har ju din bakgrund där då, som man förstår, så du kan lite om det.
Jag kan ju lite om det också, så att nej, men energipolitiken naturligtvis, även... liksom kriminalområdet, hur man ser på brottsligheten överhuvudtaget, alla konsekvenserna av invandringen, för konsekvenserna eller hur den har skött, ska jag säga, det syns ju på så många områden. SD var heller det enda parti som inte ville lägga ner försvaret eller minimera försvaret och sådär, så att överhuvudtaget, jag tycker liksom sunt förnuft, vanligt folk och sunt förnuft. Sen så att för mig har det varit naturligt, och sen rent ideologiskt, jag tror ju på välfärdsstat inom rimliga gränser. Jag tror, och den bygger mycket på en, liksom en gemenskap, en tillit. Den bygger ju på att man har att man tror på nationen som enhet. Och det tror jag. Jag tycker ju också att Sverige ska ha en stark majoritetskultur som är svensk. Betyder inte att det inte finns något utrymme för andra kulturer överhuvudtaget, men majoritetskulturen måste vara tydligt svensk. Alltså, hela vårt samhälle har ju byggt på det och varit en väldigt bra, har ju varit en framgångsfaktor. Så att synen på den här balansgången mellan liksom individualism, äganderätt och de sakerna, men att ändå ha någon slags större gemenskap, och där tror jag ju nationen är det bästa, och inte som idag med alla särgrupper till exempel, som man gynnar olika etniska grupper som frodas, eller olika särintressen, man har HBTQ, en sån en sån grupp och så, utan så i grund och botten det är svensk majoritetskultur, också det här lite konservativa, man är lite försiktig, man behöver inte ändra saker för ändrandets skull, utan mycket av utveckling och förändring ska komma organiskt, skulle jag säga.
Jag tänkte på det med, nu kommer vi in på varför man väljer SD, så någonting som har varit aktuellt bara de senaste dagarna var att Kristdemokraternas toppkandidat i Bryssel, Alice Teodorescu, hon intervjuades i DN häromdagen, och då sa hon bland annat att, det var en lång intervju, men hon sa bland annat att SD står för en annan syn på världen som jag inte delar, och att hon i grunden är för fri invandring, och det är min grundläggande princip, sa hon. I den bästa av världen skulle världen vara god. I den näst bästa av världen skulle alla få röra sig helt fritt. Och sen sa hon också att ni SD och skiljer sig åt på extremt mycket vad gäller människosyn. Och det var också det du tog fasta på i ett svar till henne på Twitter eller X, som det heter numera, där du skrev: Berätta gärna på vilket sätt våra partier skiljer sig så extremt mycket åt gällande människosyn. Och jag ska bara höra, vad tänker du om det här, den här intervjun och din fråga till henne? Och, för du fick inget svar där då.
Ja, jag ska ju tillägga att jag hade inte läst hela intervjun då, men nu har jag läst stora delar av den. För det låg bakom betalvägg, tror jag.
Hej, Ivar Arpe här. Vi på Rak Höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar, samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik, som jag har ihop med Anna-Karin Wingham. Så gå in på enrakhoger.se/subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på Rak Höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.